Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss, och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay. Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss, och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Det är söndag, det är den 11 oktober och höstlöven har aldrig varit så vackra som nu. Vi har laddat upp i Dilemma-studion den här morgonen med julglögg faktiskt. Så här, 2,5 månader innan. Och pepparkakor och kanelbullar och en härlig panel som är hungrig för att lösa era dilemma där ute. Yep. Som ni har skickat in på dilemma@mixmegapol.se. Och vilka sitter då i den här skinande panel? Jo, det är Henrik Fexeus som är mentalist, författare, föreläsare och programledare. Välkommen Henrik.
God morgon.
En veteran i sammanhanget. Mm. Mm. Och du har en föreställning mot box.
Ja, det har jag. Ja.
Det har vi gett mycket reklam för.
Snart kommer du få sluta säga det där.
Ja,
nej, inte riktigt
när den har slutat.
Ja.
Mm, då säger vi att om 9 månader nästa höst, då kommer den föreställning mot box.
Men nu är det på Maximteatern och är roligt.
Absolut. Och Malin Gramer här också, egen hög person, programledare, skådespelerska och bloggare.
Ja!
Också. Allt detta.
Ja, då.
Mm. Otroligt.
Mamma också.
Och mamma också. Mm. Mm. Och dilemma-panelist.
Ja.
Du har ett program som heter Paris Hotel. Sen har du någon slags, har du haft gjort ett sketchprogram eller ett drama, någon slags grej där du skämtar om dig själv som programledare i Paris Hotel, kan man väl säga.
Nej, det var jättekonstigt.
Var det
konstigt? Vad var det för
man kan säga det.
Man kan säga det.
Mm, ja,
men har jag fel för mig?
Menar du då, nu kommer Malin?
Ja, precis.
Ja, då driver vi lite mer... Ja.
Du driver okay. Väl lite grann med, du har, det finns element där du driver med att du är programledare för Paradise Hotel, kan man väl säga.
Ja, okej, okay, nu förstår ja. Jag menar. Ja, ja, det stämmer. Mm.
Det var så jag menade.
Okay.
Välkommen hit Malin.
Tack då.
Ja, det är dålig stämning där, känner jag.
Lite grann,
det kommer
det. Men det är väldigt tidig morgon.
Mm, det är uppförsbacke, men ja. Vi jobbar i kapp Malin, ska vi göra det?
Okej. Okay.
Jakob Öqvist, välkommen ja, också.
Tusen tack.
Stubbkomiker, affärsman, mm. konstnär, underhållare.
Var kommer affärsman ifrån?
Ja, men du är ju för affärsman.
Jo, sant, ja, sant.
Du är ju, du,
men det låter som en sån här gnidig, kritsexrandig kostym.
Ja, men är du inte lite girig?
Jo, det alltså, kan det,
måste man inte vara lite girig för att arrangera saker?
Det är mest mot mina barn jag är girig.
Mm.
Precis. Låg veckopeng, det, mm. är,
det är en bra drivkraft.
Det är grunden till allt.
Morot och piska.
Alltid.
Mm.
Ja.
Är ni taggade då för den här skörden av
yes.
dilemma
som oh ja. Efter den här starten så.
Skickat in? Första dilemmat som kommer strax, det är från Vera.
Mm.
Hon tjuvlyssnade när hennes vän snackade skit om henne.
Ja.
Ja. Det har man kanske varit med om, har du det?
Ja, klassiskt.
Okej, vi ska höra fortsättningen om en stund.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Nick Jam, Enrik Iglesias, El Perdón heter den låten. Du hörde den i Mix Megapol i Dilemma.
Förlåt, vad heter låten?
El Perdón.
El Perdón. El Acacero, Cacero, 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 Mamá, Papá, Borro.
Lång titel.
Lång titel,
ja. Den är bra.
Just det, det här är Dilemma. Vi skojar inte om låtar, utan vi svarar på era dilemman. Och nu har vi fått ett brev ifrån Vera. Hejsan, Dilemma-panelen, jag heter Vera. Jag blev uppringd av en vän när hennes mobil låg i fickan. Hon har alltså råkat komma åt sin mobil och ringt upp mig utan att hon varit medveten om det. Jag hörde när hon och en annan vän pratade skit om mig. Jag hörde inte exakt vad de sa, men jag urskilde att jag tydligen är så jävla störig och att allt handlar om mig. Jag lyssnade i flera minuter på deras samtal. Jag blev väldigt arg och väldigt ledsen. Jag skulle vilja konfrontera mina väninnor med deras skitsnack, men vill samtidigt inte erkänna att jag tjuvlyssnade på dem i flera minuter. Borde jag erkänna att jag tjuvlyssnade på mina väninnor och ställa dem mot väggen med vad de sa om mig? undrar Vera. Vad säger du, Malin Gama?
Ja, jag tycker det. Mm. Hon kan ju inte låtsas som att hon inte har hört det här.
Nej.
Men hon kanske också ska ta sig en fundera på, är jag större? Handlar allting bara om mig? Men jag tycker så här, det är ju skitsamma egentligen. Hon ska ringa upp sin kompis, eller träffa henne när kompisen vill. Hon kanske inte behöver jaga henne, men så här bara, vet du vad, jag hörde dig och bla 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 snacka om mig och det känns oerhört trist och det känns, ska vi vara kompisar eller inte? Det här känns ju inte kul liksom. Jag har ingen lust att vara kompis med dig om du tycker de här grejerna.
Nej.
Eller okay. Så får man jobba på det, så får man bara säga, ja då är rätt, jag kanske pratar lite för mycket om mig själv, jag ska sluta med det.
För det där är två olika saker, alltså ska hon anklaga, ni snackar skit om mig eller ska hon ta upp det och säga, jag hörde vad ni sa, stämmer
lite
det?
Lite beroende på, ja hon kanske ska prata om hela grejen och risken är ju, för nu är hon ju väldigt arg och ledsen, risken är ju då att man attackerar, hoppar på och skäller ut någon. Det är kanske bättre att bara säga så här, jag är supersårad och ledsen, det här var det jag hörde. Tycker du att det är så här? Kan jag ändra på mig eller är det liksom i vår vänskap körd?
Det låter rimligt. Vad säger du, Henrik?
Först så tänkte jag så här, ja, så går det med tjuvlyssnar. Men sen när jag fick höra historien så bytte jag helt. Jag tycker inte alls att hon ska ha dåligt samvete för att hon har tjuvlyssnat. För det har hon faktiskt inte gjort. Hon fick ett telefonsamtal.
Hon stannade kvar och lyssnade i flera minuter.
Ja, men det tycker jag är helt okej. Okay. Jag tycker att hon ska säga till sig kompis, vet du vad? Du fick ringde mig. Jag hörde när du och vem du nu var pratade om mig och jag hörde de här sakerna. Det var skitjobbigt att höra. Jag hade önskat, om det är så ni känner, så hade jag önskat att du pratade med mig om det. Men det är kanske så att du ska fundera på om du vill att vi ska vara vänner eller inte. För just nu låter det inte som det.
Nej, vad säger du, Jakob Björkvist?
Jag kommer ihåg att jag pratade med en kompis en gång och då pratade vi lite skit om en annan kompis till mig. Jag vill inte hänga ut med namn, vi kan kalla honom Martin Björk. Och då var det så att låt oss bara göra det, så vi har ett namn så vi får en bild. För det var han som satt i bilden.
Ansikte.
Och jag och Pola, vi satt och snackade. Du vet som man gör ibland, man slänger lite skit på någon lite med hjärta, men du vet så här, saker man kanske går och stör sig på, saker man säger, men att han alltid ska sätta sig själv i
och vem har inte gjort det mot en tredje kompis lite
exakt.
Grann. Mer och, eller mindre.
Men min polare, han var ju snabb och satte på högtalartelefon så att allting gick ut i bilen och han vi kan kalla Martin Björk frågade mig sen, varför sa ni alla de där grejerna? Och då var jag, först tog jag det så här, åh nej, hörde han allt det här? Men efteråt så sa jag, ja men herregud, det är så, du måste kunna ta att vi pratar om dig, vi umgås med dig jämt och det finns saker hos mig och det finns saker hos dig som är mindre roliga.
Då är jag Martin Björk nu, så ställer jag frågan till dig, varför har du inte sagt det till mig direkt?
Kanske att jag är lite svensk och feg.
Precis.
Men
och där finns det en öppning för en dialog ju någonstans. Och så säger man att det var svensk väg. Och han har säkert gjort det också med någon annan tredje kompis.
Klart att han
vi kallar för Martin Björk.
Han som vi idag kallar Martin Björk.
Henrik Fixeus.
Det kan ju också vara så att det har inte kommit upp tidigare bara. Men på det här brevet så fick jag intrycket av att det här lät som ganska aggressivt skitsnack. Att det var lite mer än bara, åh gud, alltså han
störig och allt handlar om mig. Att hon är självupptagen helt enkelt.
Ja. Nej, men som Malin var inne på, alltså, är det här någonting vi ska prata om? Eller är det så att vi ska släppa den här vänskapen?
Så konfrontation är det tycker ni ska göra. Men alltså, se det samtidigt som en chans till dialog.
Det kommer upp till ytan, det kan vara bra att rensa luften.
Rensa luften, ja. Och de kommer ju skämma såklart.
Oh, ja. Ja, men såklart.
Förmodligen kommer de inte ta tillbaka allt, men de kommer väl ändå se det som en chans att kunna prata om saker och ting som de står sig på.
Ja, Martin Björk umgås inte alls längre.
Så nej, okej.
Okay. Jo, det gör vi absolut.
Okay. Jag vet aldrig när du skämtar. Det kändes rimligt. För nu är du inte Martin Björk, utan vi kallar honom Martin
Björk. Vi kallar den här personen i bilen.
A.k.a. 43-åringen. Eller vad är det? Eller någonting sådär. Jag vet inte.
Lena PH6.
Men hur som helst, en konfrontation.
Ja.
Men och en chans och en öppning till en djupare dialog.
Ja. Hoppas att vännerna är mogna.
Vilket fint samtal det här blev.
Ja.
Tack. Hej Sandilemma-panelen, jag heter Claes. Jag och min fru har haft problem i vårt äktenskap under det senaste året. Jag har kommit till en punkt där jag har bestämt mig för att lämna henne. Men ett problem har ställt till det lite för mig. Hon fick precis reda på att hon är infertil. Vi har försökt skaffa barn sedan ett tag tillbaka. Vi trodde att det var det som saknades för att vi skulle bli lyckliga. Men jag har kommit fram till att vårt förhållande är förlorat. Jag hade bestämt mig för att lämna henne innan jag fick reda på att hon inte kan få barn. Och just nu är hon förkrossad. Jag vill försöka behålla min fru som vän. Men nu är jag rädd för att hon kommer att tolka det som att jag lämnar henne för att hon inte kan få barn. Och jag kommer känna mig som ett svin om hon tror att jag lämnar henne för att hon inte kan få barn. Borde jag vänta med att lämna min fru eftersom hon precis har fått beskedet om att hon alltså är fertil, infertil, undrar Claes. Vad säger du, Henrik Fexeus?
Borde jag behålla mitt förhållande bara så att min fru inte missförstår varför jag inte älskar henne?
Ja,
är ju frågan. Och det är ju väldigt, väldigt konstigt att göra det. Grejen är att det här med att göra slut ungefär lite som att skaffa barn, det är aldrig riktigt läge.
Nej.
Det finns alltid någonting som gör att man bör skjuta på det. Och om det är som man säger så, jag menar, jag kan tycka att det är kanske lite naivt att tänka såhär, oh, jag vill behålla min fru som vän. Det kan man aldrig veta om det kommer hända eller inte. Men är det så att han är på väg ut ur relationen, då är han på väg ut ur relationen. Han kommer bara göra henne en otjänst genom att hänga kvar.
Så du menar att så fort man får tanke på en gör slut så
nej, men det låter inte som att han bara så fort har fått tanken. Han har ju övervägt det här ett tag nu.
Vad säger du, Malin?
Ja, det är ju en rörig situation.
Ja.
Och jag håller med, ska han sitta där och fejka att så här, ja men det blir bra ändå, och börja så här, ja nej vi adopterar, och börja hela den härvan till exempel, om hon nu verkligen vill ha barn. Det går ju inte, så att ja, life's a bitch alltså. Men han kanske, ja inte vet jag, ska han vänta 2 veckor, det är också så här, det är väl ingen tid, men det är, han kanske inte, det är skitjobbigt, men starka, han måste göra slut.
Starkande råd från Malin, life's a bitch.
Jacob,
vad säger du?
Det viktigaste är att när han lämnar henne, vilket jag tycker att han ska göra i och med att han har bestämt sig, det finns ingen anledning att dra ut på det där, så måste han få henne att förstå till 110% att det har 0% att göra med det här beskedet.
Men det kommer inte hon att tro på.
Ja, fast om de har varit ihop så pass länge så kan man ju någonstans backa bandet. Du, det har ju varit så här, och så här har det varit, och jag har känt så här, och nu har jag kommit fram till det här, och på köpet så händer det här. Så jag förstår att för dig är det här bedrövligt, men jag tror att det är lika bra att du ändå, att vi gör det här nu i vilket fall som
helst. Är det någon slags missriktad empati det här på något sätt? Alltså att han är lite, tycker lite synd om henne att vill stanna kvar, för att nu har hon fått den här hårda smällen, och ska inte få en hård smäll till. Och att
ja,
det blir lite
men
missriktat
absolut. Ja, men han känner väl att han någonstans måste ta hand om henne i det här. Och det blir fel när han inte vill vara med henne.
Ja, det blir det ju, helt klart. Och han gör egentligen henne en otjänst i längden. Och sig själv framförallt.
Vem vill vara ihop med någon som inte vill vara ihop med en?
Ja, bara för att de tycker synd om en på något sätt.
Plus att det är hemskt. Även om det nu vore så att det faktiskt var en del av sprickan i relationen att de inte kunde få barn och så vidare. Ja, men då är det ju så. Och den kommer ju inte liksom... Alltså här, bara för att det visar att hon är infertil, då blir ju inte det liksom, om det nu har varit ett problem innan som gör att de glider isär, att de inte får barn, då blir ju inte, för det ju inte de närmare varandra att det nu finns en medicinsk orsak till att hon inte får barn.
Nej.
Det problemet i relationen kvarstår ju, och det må vara hemskt, men det betyder inte, alltså du förstår vad jag menar.
Absolut, så han ska tänka på sig själv här egentligen. Det är det du säger.
Och henne är...
Ja, fast det behöver han egentligen inte göra här. Han behöver ju tänka på sitt eget välbefinnande. Jag vill göra slut, jag är olycklig när det är... Nu är det, hon blir infertil, och det kan inte jag hjälpa. Jag måste ur det här.
I den bästa världen
annars är ni ihop med henne för att han tycker synd om henne.
Ja, nej, det går inte.
I den bästa världen blir hon glad. Vad skönt att du sa det. Jag har också gått och tänkt på det här.
Ja, eller i de bästa världen så kommer hon träffa en man senare som gör henne superlycklig och som hon verkligen älskar liksom, mer kanske. Just nu är det nog svårt. Ja, men nu är det klart att det är svårt för henne att se så här, jag trodde den här mannen och vi skulle liksom spendera livet ihop, vi skulle skaffa barn ihop och alla mina drömmar går isär samtidigt eller i krasch. Det är ingen kul.
Nej. Okej, ett sista råd. Ska jag lämna frun? Ja, säger Jakob.
Han ska göra slut, absolut.
Ja, han ska göra slut. Och Malin?
Ja, han måste ju det.
Han måste det. Han ska tänka på sig själv. Och Henrik?
Ja, han ska i alla fall inte stanna kvar på grund av att hon har fått det här medicinska beskedet. Det låter jättekonstigt.
Och slutsatsen är då att jag har slut?
Ja.
Tack. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Frida. Jag blev uppringd av chefens fru för några dagar sedan. Hon skällde ut mig och anklagade mig för att ha varit otrogen mot henne med min chef.
Oj.
Jag har ingen aning om vad hon pratar om. Hon ringde upp och skällde ut mig. Jag fick ingen chans att säga något tillbaka. Sen blev jag chockad. Jag tänkte att chefen skulle förklara sig för mig under följande dagar, men det har han inte gjort. Jag vet inte ens om han vet om att hans fru har ringt upp mig. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Borde jag prata med chefen eller borde jag ringa upp hans fru och förklara att hon har missuppfattat något här, undrar Frida. Vad säger du, Jakob?
Delikat.
Vilket påhopp.
Ja, verkligen ett påhopp. Och någonstans känns det som att chefen och hans fru har haft något bråk eller det har dykt upp någon bild eller det har misstolkats någon konversation via någon sajt och den här svartsjuka frun till den här chefen har gått bananas, tagit saken i egna händer och ringt. Så i min värld så måste hon ju ta kontakt med hustrun, hon som ringde och så här, snälla vad är det frågan om? Kan jag få bemöta de här anklagelserna? För jag förstår ingenting vad du pratar om. Och varför kommer du med de här till mig?
Hur förhåller man sig till såna anklagelser som kommer out of the blue bara?
Exakt.
Helt otroligt. Vad säger du, Malin?
Jag hade ju blivit chockad, vilket jag också tror att Frida har.
Det ska ju vara att hon blev chockad.
Jag tycker ju märkligt att hon inte har approachat chefen och bara så här, hej hallå, vad hände här? Nu har vi gått en vecka och du vet du om det eller vet du inte om det?
Din fru ringer mig, jag säger att jag har tagit med dig.
Och jag tänker också så här, går hon hem till frun eller ska hon ringa frun? Har hon fruns nummer? Känner de ens varandra? Eller,
står vi kanske på displayen om inte...
deras relation, om det kanske är så att det är ett litet företag och alla känner alla eller något sånt där. Men hon måste ju snacka med chefens fru, absolut. Kanske även med chefen.
Kanske det är. Kanske trepartssamtal.
Nej, men då får hon göra liksom en och en såklart. Det här är ju super... Nej, hon ska absolut, måste ju klara sitt namn här.
Ska hon ta in dem en och en efter eventrummet?
Ja, typ.
Liksom. Larsson?
Trekant. Ja, vad säger du, precis?
Nej, men jag tänkte att det är ju inte det bekvämaste samtalet att göra. Men eftersom hon själv föreslår ska jag ringa chefen för det, så antar jag att hon har möjligheten att göra det. Hon har numret eller vet vem den här personen är och så vidare. Och jag tycker att det är vad hon ska göra. Så snabbt det bara går. Du ringde nyss upp mig och skällde ut mig. Jag måste få bemöta det. Jag förstår faktiskt inte vad du pratar om. Ta det samtalet. Däremot var lite försiktig med att gå till chefen. För det kan faktiskt mycket väl vara så att han har varit otrogen. Mm. Bara inte med henne.
Mm. Och det hon hittade fel person.
Lite så. Hon har hört ett rykte och det liksom landade fel.
Den lilla rödhåriga repan.
Lite så.
Och sen har hon gått förbi där och är lite rörlig.
Så ta det med chefens fru först och se till att liksom klara det där. Och då, sen efter det så får man väl bedöma hur hon ska gå sen. Men det kan vara lite farligt att ta upp det här med chefen för han kan slå taggarna ut. Liksom.
Det har du rätt i. Mm. Vad är det du tror som Malin kan orsaka att det här fruns...
Reaktionen.
Hon är helt övertygad om att det är otroligt.
Alkohol. Va? Det är vad jag tror. Jag tror så här,
hon ringer på fyllan.
Ja, precis.
Chefens fru är full och ringer.
Nej, hon behöver inte vara full när hon ringde. Men jag tror att så här, de har haft någon form av bråk eller någonting. Det har ju kommit fram någonting, tror jag. Mm. Om det inte är så att frun är lite galen av något slag. Mm. Men hon har ju fått någon form av antingen bevis eller bara hintar om att hennes man är otrogen. Mm. Chansar kanske på Frida. Mm. Eller så kanske det finns fler Frida på företaget. Så kan det också vara. Och hon bara ringer första bästa. Eller ringer alla Fridor. Kan hon ju också gjort.
Och sagt samma sak till alla Frida.
Ja, men varför inte? Lika bra chansa.
Alla i telefonkatalogen
som heter Frida. Här, om det är så, hon kan ju ringa frun. Men om det är så att frun bara lägger på. Mm. Då tycker jag att hon ska skriva ett brev. Eller ett mejl kanske. Mm. För hon måste ju,
hur hade ni reagerat? Hade ni skrivit ett brev eller hade ni konfronterat? Ja, men, hallå,
jag hade ju ringt. Ja. Eller så här, bara, hallå, det här stämmer ju inte. Nej. Men hade hon vägrat att prata med mig, då måste jag ändå få min röst hörd. Och då hade hon velat skriva.
Men i ditt fall så hade det ju stämt. Så
nej, men sluta. Ja.
Nu ska du inte ta ut saker och ting i förskott. Vad säger du?
Nej, men jag kommer just på att det kan ju finnas en annan anledning till det här också. Det kan ju, nu bara i... fabulerar ju, men det kan vara sant. Att säga att chefen och frun, det knakar lite i deras relation och han har hotat dem att du är så jävla tråkig, jag kanske ska hitta någon bättre. Och så har han liksom använt Frida här som verktyg för att bara, vi har en skitsnygg ny tjej på jobbet. Det kanske är henne jag ska prata med istället. Så att
och frugan
och grejen är att, och då har i frugan så vid det här blivit till att shit, det är nog någonting emellan
dem. De har säkert redan gjort det.
Exakt. Medan det bara var ett verktyg som han använde i deras fight.
Okej, okay. En liten avrundning här bara i alla fall. Vi måste gå vidare. Ska jag prata med chefen eller prata med frun?
Frun.
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 Frun. Frida har inte gjort något fel.
Tre fruar här. Ett brev från Louisa har dimpt ner. Hej, min mamma brukar ofta vara barnvakt åt min 4-åriga dotter. Jag är supertacksam för att hon alltid ställer upp och min dotter gillar att spendera tid hemma hos sin mormor. Problemet är att mormor inte sätter några gränser för sitt barnbarn. Hon verkar få göra vad hon vill hos mormor. Hon äter godis på vardagar, ritar med tusch på sina leksaker och till och med klippt sönder sina kläder vid några tillfällen. Jag är supertacksam för att min mamma jämt ställer upp, men det är inte så kul när min dotter har klippt av ärmarna på en tröja väldigt slarvigt så att den ser för jävlig ut. När jag har försökt prata med mamma om det här så säger hon att hon måste få testa saker och upptäcka själv hur saker och ting fungerar. Men det är ju inte mamma som måste åka och köpa en ny tröja efteråt, utan jag. Hon är väldigt bestämd och har en helt annan syn på uppfostran än vad jag har, och jag har inte några andra alternativ på en bra barnvakt heller. Jag är orolig över att hon säger ifrån om jag sätter ner foten. Borde jag ryta ifrån och säga att min dotter måste följa våra regler oavsett vad hon är och riskera att förlora min enda barnvakt i min mamma då? Undrar Louisa. Vad säger du, Malin?
Jag tycker att hon måste snacka med sin mamma ordentligt. Mm. Och säga så här, ja mamma, det är fine att hon gör vad hon vill med leksakerna som du har köpt och som är hemma hos dig. Mm. Men kläderna, jag tycker att det är jättejobbigt, plus att jag kanske inte vill lägga de pengarna eller inte har råd att hela tiden köpa nya kläder. Då får du köpa kläder som hon kan ha hos dig, lekkläder, som hon kan klippa och sy och limma på. Det är väl jättekul. Mm. Så då får hon ha lekkläder hos mormor.
Vad säger du, Henrik?
Det som jag är inne på, den där extra garderoben där som Malin nämnde. Men jag tycker också att hon kan, alltså det här är ganska lätt tror jag, förhoppningsvis. Hon kan sätta sig med sin mamma och säga, det är fint att det är andra regler hos dig. För så är det när man är barn. När man kommer till barnvakten så är det andra regler. Men det finns också en risk, får hon förklara för sin mamma att den här dottern blir förvirrad. Mm. Om det är för stor skillnad. Så därför så sätter hon sig med mamman. Och så kommer de på regler eller förhållningssätt som fungerar för båda två hos mamman, som är kanske lite mer lössläppta än vad vår kära brevskrivare tänker sig, och kanske lite mer kontrollerade än vad mamman helst skulle vilja, men som de båda kan vara bekväma med. Mm. Och då kan de hålla henne som barnvakt, och mamman kan ändå känna att här kan de få testa gränserna, klippa i duken eller vad det nu är.
Så, men dottern kan ju inte bli chockad eller förvirrad för att hon inte får klippa sönder sina kläder.
Nej, förlåt, men det är väldigt
riskigt. Det är ju hyfsat att klippa sönder sina kläder.
Tänk sen hon kommer hem till sina kompisar och börjar klippa i deras dukar och deras kläder. Yep. Nej, det är inte okej. Okay,
och då är det en sån sak som de kommer överens om, att inte klippa i kläder. Kan vi vara överens om den? Ja.
Check.
Mm. Mot att hon får äta hur många bullar hon vill. Ja, den kan jag gå med på.
Okej. Okay. Jakob Ökvist, vad säger du?
Primärt kan jag ju tycka att det viktiga i den här situationen tycker jag är att hon har en bra barnvakt. Det här var hennes enda barnvakt. Mm. Försvinner mamman så finns det ingen kvar. Och det är betydligt jobbigare än en sönderklippt tröja.
Yep.
Och det kommer bli betydligt dyrare att skaffa någon via någon så här nanny-sajt.
Ett billigt pris.
Tycker jag, en avklippt tröja. Jag tror inte hon klipper tröja på löpande band. Det hände en sak.
Ja, det är säg inte det. Hon kanske kommer till dagis och så helt plötsligt alla sönderklippta kläder. Då blir det dyrt för mamma.
Men hon måste få tag i sax ju. Vem ger ungen en sax?
Mormor.
Hon gick lite bananas hemma hos mormor. Det är olika regler där hos mamma. Barn är smarta djur, hör jag på säga. De förstår att okej, okay, hos mormor är det här som gäller. Hos mamma och pappa kör vi med den här stilen.
Mm, okej.
Okay. Och hon har en bra barnvakt, men snacka lite med henne och säger bara, du, det här var inte så jäkla kul när du kom hem med den här tröjan.
Nej, det ska mycket till för att man ska blåsa av den enda barnvakt man
har. Ja, det gör man inte.
Det gör man inte hur som helst alltså. Var går gränsen? Vi vet ju båda var gränsen. Men alltså, var går gränsen för att man ska blåsa av en bra barnvakt?
Nej, men det är ju om barnet skulle fara, fara illa, ja, naturligtvis.
När barnet börjar röka crack.
Och i det här fallet så är det lite sönderklippa kläder, en tröja hit och en tröja dit.
Ena som regler, tycker jag.
Ena som regler. Okej. Okay. Tack så mycket.
Hej.
Dilemma-redaktionen har fått ett brev från Mia. Hon skriver så här: systern till min fästman har varnat mig för att gifta mig med honom. Jag och min fästman har varit ihop i snart 3 år. Nu har jag fått ett långt mejl av hans syster där hon förklarar att han har aggressiva tendenser. Hon skriver att han har slagit henne och deras föräldrar i några tillfällen. Hon skriver dessutom att jag absolut inte får säga att det är hon som har avslöjat de här sakerna, eftersom hon är rädd för sin egen säkerhet. Jag vet att min man har kort stubin och kan bli väldigt känslig med sitt upprörd, men jag har aldrig sett några våldsamma tendenser under de 3 åren vi har känt varandra. Hon avslutar brevet med att hon älskar mig som en familjemedlem, men vill inte se mig hamna i ett olyckligt förhållande. Mitt dilemma är att jag vet inte om det hon säger är sant. Jag kan inte se min man bli fysisk, men jag kan ju inte säkert veta heller. Jag gillar hans syster väldigt mycket, och det här kom faktiskt som en chock. Borde jag ändå berätta för min blivande man om det här brevet från hans syster? Vad säger du, Jakob Ökvist?
Nej, verkligen inte, för hon har ju skrivit till henne i förtroende. Mm. Och det här kan ju vara en tjänst från den här systern som känner sin bror så pass bra och kan hans historia, som kanske räddar hennes liv i slutändan, om det är så att han är aggressiv. Mm. Nu har han inte visat det på de här 3 åren, men att enligt brevet så har han både varit aggressiv mot sin syster och sin mor och far. Så i den är det så. Hon kanske borde göra lite mer efterforskningar. prata med fler i släkten.
Hon har ju, ja, hon har ju också ett problem till om hon inte berättar det här för sin man. Det är ju, vad ska hon göra med informationen?
Att hon går runt och vet något.
Att hon går runt och vet
någonting. Och så ska systern komma på bröllop och så vidare och så vidare.
Ja, ska hon göra slut och avbryta bröllop och allting. Vad säger du, Malin?
Det är som lök. Många lager känner jag.
Mm.
Dels så är det ju så här, hur stor är sanningshalten i systern? Det känns ju som att hon faktiskt tror på systern. Mm. Det är inte så att systern bara är lite så här, ja, när jag var 12, det slog han mig. För det gör ju syskon, kan
det. Ja, men det här känns ju lite annorlunda.
Nej, men då tänker jag också så här, är det så att han hade en period när han kanske höll på med, inte vet jag, anabola? Ja, men inte vet jag, och kanske var lite aggressiv och kanske faktiskt slogs lite med då, för då familjen liksom sådär.
Mm.
Eller är det så att han är aggressiv och också har det hänt, har hon kanske borde höra sig för med gamla flickvänner. Mm. Fast det är
alltså, han har ju kort stubin, skrev
hon. Ja, precis. Och vad betyder det? För det är ju alltid farligt, ursäkta uttrycket sådär, men med någon som har aggressiva tendenser.
Mm.
Och speciellt om man sen ska gifta sig och är också så att han är lite svartsjuk, då kan det bli riktigt illa.
Och få barn med en sån snubbe.
Ja, det är det jag tänker också. Och samtidigt så är det så
att de har varit ihop i 3 år och ingenting har hänt.
Nej, och hon har inte märkt någonting. Sen kan det bli en helt annan grej när de är gifta. Då kan det bli att han ser henne som en ägande del, eller vad man säger.
Mm, det är många grejer att ta in här.
Ja, men
mycket antagande från henne.
Absolut, som är... ja gud, självklart. För det är ju bara det vi har att gå på. Vi vet ju ingenting egentligen.
Hon har ju gått på 3 år i ett förhållande också som har fungerat bra. Ja. Visserligen ägas ut av den, men ingenting har hänt.
Nej, eller på ett sätt tycker jag ju så här, att hon ska lita på sin snubbe och sin magkänsla. Mm. Samtidigt så tycker jag att hon borde lita
hon
på sig.
Hon ska chansa.
Så att, nej, jag vet inte. Fråga, vad tycker du, Henrik?
Vad tycker du, Henrik?
Ja, till att börja med ska hon ju självklart inte nämna någonting om det här brevet.
Nej, för
det var. Och jag tycker det verkar inte heller finnas någon anledning att misstro den här systern. Det verkar ju inte som att hon har mytomaniska tendenser. Det finns ingen anledning att tro att hon plötsligt skulle vilja förstöra det här bröllopet utan anledning. Men däremot kanske det är så, eftersom det är ju någonting lite märkligt, och det är att de under de här 3 åren då inte har fått höra någonting om det här och sen dyker upp nu inför bröllopet. Ja. Vilket ställer in i en knivig situation.
Så det är nu, märkligt.
Ja, men nu var det ett långt brev. Det kanske finns mer fakta i det än vad vi känner till. Men vad hon behöver göra, tror jag, är att sätta sig med, kontakta systern och säga, du, vi måste verkligen prata om det här.
Mm.
Kontakta systern och reda ut just de här sakerna vi pratar om nu. Hur länge sedan var det? Hur har han varit mot er de senaste 3 åren? För i relationen har det funkat utmärkt, även om han blir arg ibland. Men det
vilken period i livet var det? Ja. Var det under en ettårsperiod och allt det här hände?
Var det under alkisperioden?
Och kommer det fram att nej, men det här är ganska nu nyligen?
Mm.
Nej, men då tycker jag att hon ska göra slut med honom. Och hon kan också berätta varför. Att jag har fått reda på...
Jag ska ej.
Jag har fått reda på att du misshandlar dina föräldrar. Jag lever inte med en sån man. Mm. Och dra kvickt som fan.
Även om man hade en bra anledning.
Man har väl aldrig en bra anledning att slå sina föräldrar?
Ja, men om föräldrarna gett sig på någon, ens barn eller någonting kanske sådär, så kan man väl tänka sig att man slår.
Någon hem då? Någon slår.
Apropå att anta en massa.
Ja, ja, nej, men jag bara sa att om du sa att det finns, det kan ju finnas sina anledningar.
Jo, men nu är vi inne på att han har ju en inneboende aggressivitet som hon redan har konstaterat.
Mm. Men så vad skulle ni gjort då kort? Vad skulle du gjort i magkänslan?
Jag hade tappat min magkänsla och så hade jag satt mig med syrran och bara, jag måste veta allt om det här.
Mm.
Och först när jag visste allt, och framförallt när i livet var det, har han blivit bättre, har han gått i terapi, är det över,
detaljer.
Då hade jag fattat beslut. Mm.
Malin, vad hade du gjort?
Nej, jag hade också gjort det, snackat med systern, fått reda på alla detaljer. Är det här bara när han dricker, eller har man gör andra saker, eller hade han en kris, eller var han tonåring, eller vad är det? Sen skulle jag skulle ju vilja prata med mannen, alltså hade det varit i mitt fall hade jag ju vilja prata med min, men börja med
men då kommer hans manipulationer. Kort, vad hade du gjort med din magkänsla?
Min magkänsla säger att hon ska lämna den här snubben. Jag tror inte syrran ljuger, jag tror inte hon är ute. Hon vill rädda den här tjejen från en aggressiv person.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Amanda. Min kille har överraskat mig med en resa och nu är han förbannad över att jag måste jobba. Jag och min kille har varit ihop i 1 år. Han tänkte överraska mig på vår årsdag med en resa. Han har planerat att köpa en resa till Paris. Jag kommer behöva jobba den helgen och jag kunde inte få ledigt. Min kille tycker att jag borde sjukskriva mig från jobbet. Vi har väldigt olika syn på sjukskrivningar, vill jag säga. Han sjukskriver sig då och då när han verkligen inte vill jobba. Då kan han spendera dagen hemma och bara ta det lugnt. Jag har bara sjukskrivit mig några få gånger i livet när jag varit riktigt, riktigt sjuk. Han tar det som en förolämpning när jag säger att jag inte kan sjukskriva mig och åka på en resa. Dessutom så blir det ju misstänksamt eftersom jag har försökt få ledigt den helgen. Men det finns ingen som kan ta mitt arbetspass. Min kille menar att det finns ingen som kan bevisa att jag inte är sjuk om jag sjukskriver mig. Jag vill verkligen inte sjukskriva mig, men vill heller inte bråka med min kille om det här. Borde jag gå med på att sjukskriva mig för att åka på en resa med min kille, undrar Amanda.
Nej.
Nej, säger Malin.
Nej, men alltså, man ska aldrig göra någonting för en partner som inte känns rätt i magen. Mm. Hon har ju, alltså så här...
Hon har redan köpt resan, ska lägga till.
Han har köpt resan.
Han har redan köpt resan, förlåt. Ja.
Nej, men då är det ju så här att tyvärr, hon kan inte sjukskriva sig. Nej. Det ser sjukt illa ut. Och med dagens alla de här sociala medier, Facebook, Instagram och allting, det kommer komma fram. Och om hon då har hög arbetsmoral, så tycker jag att det känns... Ja, det tyckte var fel. Jag skulle inte, alltså jag kan inte heller bara så här sjukskriva mig och typ inte göra någonting. Det är nej, säger jag.
Fast om man är kär så sjukskriver man sig, gör man inte.
Det beror på hur, vänta, stopp. Det beror på hur viktigt jobbet är. Man kan väl åka på en resa veckan efter, eller? Mm. Då kan väl åka, de ska vara med resten.
Han har köpt biljetten.
Varför gjorde han det utan att kolla med henne?
Romantisk, han är underbar.
Nej, det är inte romantiskt, det var fucking manipulativ. Hej!
Nej.
Han är romantik om Malin Gamo.
Kväv inte.
Vad säger du? Fixis, vad säger du?
Nej, men det är jättegulligt och härligt och fint att han vill köpa den här resan till henne. Samtidigt så har han gjort det fullt medveten om att hon har svårt att ta ledigt den helgen. Och där finns det ju någonting väldigt naivt då. Men problemet här är att han verkar ju se på arbetstillvaron lite annorlunda än vad hon gör. Och därför tycker jag, men det är väl inga problem att köpa den här helgen. Du kan ju bara sjukskriva det, för det gör han. Och jag tror att det här kan bli ett större problem i deras relation. Det handlar inte om den här resan. Om det är så han ser på deras tillvaro, att så fort man vill göra någonting annat, då tar man led från jobbet genom en sjukskrivning, och hon tycker att det gör man absolut inte. Det kommer ju bli väldigt stor obalans, tror jag.
Och vad är det större problemet med honom då? I deras relation?
Jo, därför då kommer han vilja göra grejer hela tiden.
Och han kör över henne lite grann.
Ja, men då kommer han vilja göra grejer och bli förbannad på när hon inte bara sjukskriver sig för att följa med på det han har lust med.
Precis. Han vill att hon ska spela lite grann efter hans pipa.
Ja.
Mm. Vad säger du, Jakob?
Det luktar lite duktig flicka-syndrom här på vår kära brevskrivare. Hon säger, jag måste vara dödligt sjuk. Det här är ju kanske ett once in a lifetime. Han gör en spontan sak. Han vill visa sin kärlek. Det är klart att de flesta människor någon gång sjukskriver. Hon behöver inte ta det så blodigt allvar. Så viktigt kan inte det här jobbet vara.
Nej.
Så att inte hon kan, eller försök ta några dagars semester, ta ut lite semesterdagar, säg att jag jobbar över nästa vecka, försök att lösa det här.
Men det fanns
inte bara
ju ingen annan som kunde jobba åt henne. Hon är redan
hon är riktigt sjuk.
Ja, men hon har också sagt att hon har bett om semester men blivit nekad semester för ingen annan kan hoppa in.
Men då är det en dålig arbetsgivare.
Ja, det kan man säga, man kan ju säga vad som helst om arbetsgivaren och den grejen, men jag tycker så här, hon har sagt till sin kille, jag kan inte åka, jag jobbar. Han vet om att hon jobbar när och det är det jag tycker är fult, att han då kör över henne oavsett vad det handlar om. Alltså så här, att
han kanske hittar en jättebillig resa, chansade.
Ja, fast då får han ju också ta det att hon har sagt, tyvärr, jag kan inte, jag sitter fast, jag jobbar här. Eller liksom,
fast det luktar lite tråkigt. Jag tycker det luktar lite oromant tråkigt faktiskt. Man ska väl kunna överraska någonting. Jag hoppas att den andra prioriterar
det. Det är inte alls oromantiskt.
Oromantiskt är att han försöker bestämma över hennes liv.
Ja, det romantiska hade varit, jag har pratat med din chef och fixat så att du får ledigt. Ah. Här är biljetterna till resan. Det hade varit romantiska.
High five.
Jag vill ha ett Excel-ark när du ska vara romantisk nästa gång.
Okej.
Borde hon gå med på sjukskrivningen? Ja eller nej, Jakob?
Ja, åk.
Åk! Var romantiker,
säger Jakob. Viva la romantika.
Viva la romantika, säger Jakob. Vad säger du, Malin?
Nej, och ta en titt på ditt förhållande. Ska ni verkligen vara tillsammans? Ha?
Mm. Sitt hemma och jobba.
Mm.
Nej, jag kom just på det. Nej, sjukskriv dig. Mm. Och sen när Jakob Ökvist kommer in till akuten där du hade haft jouren, så kan du skicka honom ett mess. Bara, sorry, jag är Paris. Du får sitta där med din brutna fot.
Mm.
Där fick jag.
Det här är en vattendelare. Jag är på din sida, Jakob.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vi pratade om sjukskrivning eller inte. Jag måste ställa er en fråga här i panelen. Har ni sjukskrivit er någon gång utan att vara sjuka? Henrik Fixius.
Nej, däremot har jag jobbat trots att jag var sjuk.
Ja, du är så duktig. Men har du
sjukskrivit någon gång? Nej, men jag är egenföretagare. Vem fan ska jag sjukskriva mig ifrån?
Okej, Malin, har du gjort det?
Faktiskt, när för många, många herrens år sedan, då pratade jag kanske 15-20 år sedan.
Mm.
Gud vad jag är gammal. Då sjukskrev jag mig från ett jobb för att jobba på ett annat jobb.
Så det finns
ställen. För då hade jag också den här grejen. Jag hade bett om att få ledigt, men fick inte det. Och jag var så här, men gud, jag har ju det här jobbet som jag liksom, ja. Och då sjukskrev jag mig för att jobba på andra jobb.
Aldrig för att ni har varit bakis eller sådär?
Nej.
Är det en sjukdom?
Nej,
det räknas inte.
Nej, det gör det inte. Jakob, alltså, har du sjukskrivit?
Förlåt, men i mitt jobb, jag kan ju inte sjukskriva mig. Jag jobbar ju när jag är, alltså det måste man ju.
Och
det
är
ju
som, du är ju med i branschen, du jobbar hela tiden. Och aldrig. Vad säger du, Jakob?
Jo, men visst har man gjort det. Man är ju tvungen ibland att ta lite chanser här i livet. Mm. Och då är väl en sjukskrivning det minst.
Det här var
före karensdagarna.
Så vad har du tagit för chanser? Vad har du tagit för chanser du har sjukskrivit dig?
Jag tror jag åkte till Hultsfred och det var billigare att åka på torsdag med en polare en dag efter med tåg.
Och kul var det.
Och då var jag lite sjuk.
Ja, det är klart att det var sjuk. Hej!
Det var bara svälja en krita och ringa.
Precis. Vem har inte gjort det? Viva la romantica. Var det du sa? Hörrni, vi ska fortsätta det här fantastiska programmet fram klockan 10. Näst är det Kjells brev vi ska ta tag i. Han råkar erbjuda en konstbefruktning till sin kollega.
Wow.
Detaljerna om en stund. Här kommer han, Kjell. Hej, jag heter Kjell. Jag jobbar på ett företag som ligger mitt i en nedskärning. Jag är avdelningschef och har insikt i vilka som är på väg bort. En tjej som är väldigt duktig ska bort. Jag tänkte att jag skulle rekommendera henne till ett annat företag i vår bransch så fort hon får reda på att hennes tjänst ska bort. Jag gick förbi hennes arbetsplats en dag när hon satt och såg väldigt ledsen ut. Jag frågade hur det var och sa, ja, du vet säkert redan, men det känns så himla tråkigt. Jag antog att hon pratade om att hon skulle sluta jobba hos oss. Så jag tröstade henne och sa att jag kan hjälpa henne om det behövs. Hon tackade för förslaget och sa att det känns bra att veta om det skulle komma till den situationen. Senare under dagen så får jag höra att hon och hennes kille har fått reda på att de inte kan få barn. Ingen har fått reda på nedskärningarna ännu. Några dagar senare så föreslog hon att jag ska komma över på middag så att jag får lära känna hennes kille bättre om det är så att vi skulle behöva hjälp av dig en dag. Hon tror alltså att jag har erbjudit mig för en konstbefruktning. Jag kan inte säga att hon kommer bli av med jobbet förrän det är officiellt. Borde jag spela med och hoppas att de aldrig använder tjänsten eller ska jag berätta sanningen och riskera mitt jobb? Undrar Kjell. Vad säger Malin?
Nej, men han ska göra klart att han menade, jag ställer ju såklart upp med att du får ledigt om du behöver konstbefrukta dig, eller om det kostar pengar kan du få låna. Jag ställer ju upp med sånt med min tid.
Jag ställer upp, jag har en bred palett. Ja,
han ställer inte upp med sina spermier, det måste han ju klargöra.
Ja, det,
om man inte vill det.
Om man inte gör det. Nej, precis. God jul. Vad säger du?
Nej, jag tycker det är ju spännande att det är den slutsatsen hon drar omedelbart istället för allt det andra som Malin var inne på. Som
kanske
hade varit vägen dit. Men jag undrar om Kjell har funderat på att det kanske skulle vara okej att ställa upp med konstbefruktning då?
Ja, det är väl en fin gest.
Ja, men om man nu inte vill det så finns det så mycket annat att bara... Om hon nu bjuder in honom på middag, då är det läge bara, vänta nu. Bara så det här inte blir konstigt, du kanske missförstod mig. Jag menar ju, i arbetssituationen så kommer jag göra allt jag kan för att hjälpa din situation. Men är det så att ni söker konstbefruktning så får du förstås vända dig till berörda instanser. Och är det så att du inte alls hade de tankarna och bara vill hänga lite så blir det här samtalet jättepinsamt just nu, men det kan jag bjuda på.
Vad säger du, Jakob?
Jo, men jag kan ju tycka att det är lite märkligt att den här tjejen förväntar sig att det så här ska gå till. För hon vet ju inte om ännu att hon kommer bli av med det här jobbet.
Nej.
Däremot så tror hon då att hon ska skaffa barn med sin pojkvän, men med Kjells hjälp. Och sen ska den här lilla sonen växa upp och se mamma och chefen. Och vad lik jag är chefen.
Ja, nej, det blir knasigt.
Otroligt, ska han skicka julklapp? Jag fattar inte varför hon ska blanda in sin chef i detta.
Nej, det känns väldigt långsökt.
Kjell har hamnat i en märklig... Är det inte bättre att han bara förklarar hur läget... Vad han trodde att det rörde sig om.
Mm.
Att han trodde att hon hade fått reda på något i förväg.
Mm. Men du kan få honom, men det fattar jag hela tiden. Och sen så blir det jättekonstigt.
Så igen att, är han på...
Vad säger du, Malin?
Ja...
skulle du ställa upp om han erbjöd sig en konstbefruktning? Så ja, fint.
Nej, men alltså så här, jag skulle ju, min första tanke var ju så här, ja men typ lite grann smooth över det med att man så här ljuger typ så här. Ja, men alltså jag ställer upp med och där med tid och allting. Men det kanske bara läget att så här, jag är skitledsen, men så här är det faktiskt. Det är flera stycken av det här kontoret som kommer få gå. Och du är tyvärr en av dem. Men jag tycker så pass mycket om dig. Jag tycker att du är så pass kompetent och bra. Så jag har i åtanke det här företaget.
Jag tror att jag har en liten påse.
Nej.
Ett nytt jobb och ett provrör.
Ja.
Fast säger han det kan han bli av med jobbet. Det har han ju tydligt sagt i brevet.
Okej. Då ska jag inte säga det. Då får han fortsätta med det här ljugandet. Att så här, jag ställer upp som moraliskt stöd.
Fast det är inte en lögn. Det är en tanke han inte har hunnit tänka nu. Men den kan ju vara sann när han väl tänker den.
Ja. Men det är klart att han skulle ställa upp på sin medarbetare om personen gick igenom en konstbefruktning.
Varför skulle han göra det?
Nej, men alltså såhär, vadå? Om man försöker få barn, det är klart att man får ledigt för sex dagar.
Ledigt, men att han ska vara själva the provider.
Nej, men det är det jag menar. Han måste ju såhär, ja, självklart, om din här fertilitetsstället är öppet bara torsdagar, klart du får ledigt att åka dit. Eller såhär, nu måste du ligga still för att du har fått hormonsprutor. Inte vet jag.
Ja, då får du, still.
Ja, men då får du vara sjukskriven. Han ska inte ställa. Men Jakob!
Ska han berätta sanningen, Jan, när jag riskar jobbet?
Ja, han får faktiskt riskera jobbet, för det här är för mycket på spel.
Absolut, vad säger du då?
Aldrig i livet, nej. Aldrig han ska livet, ljuga nej. Lite grann. Men ändå, nej, han ska ställa upp, fast inte på det sexuella stället.
Okej, och du?
Han ska inte berätta om nedläggningarna, utan förklara att han finns som stöd.
Tack så mycket, Henrik. Hejsan, Dilemmapanelen, jag heter Adam.
Hej, Adam.
Hej. Min flickvän tycker att jag flörtar med alla som vi umgås med, och jag vet inte vad jag ska göra. När hon tog upp det med mig första gången så frågade jag runt bland vänner och bekanta, och flera delar hennes uppfattning om att jag är väldigt flörtig av mig. Problemet är att detta gör min flickvän svartsjuk. Hon är ofta irriterad på mig när vi umgås med andra människor. Jag har försökt att inte vara flörtig, men det slutar bara med att jag är helt asocial. Min tjej ligger på mig om att jag borde förändra mig, men jag tar lite illa upp. Det är ju så här jag är. Jag är flörtig av mig. Borde jag stå på mig och säga att hon måste acceptera den jag är? Eller ska jag jobba hårdare för att försöka uppleva som mindre flörtig? Undrar Adam. Vad säger du, Henrik Fexeus?
Ja, två olika håll man kan gå åt här. Det ena hållet är att tänka på Adam då. Alltså, för jag tänker, man kan vara flörtig på olika sätt. Man kan vara flörtig som bara den där charmiga personen där alla vet att han menar ingenting med det. Och då är det kanske så att han behöver betyga för sin flickvän att här har inte med henne att göra. Och varje gång hon tycker att han går över gränsen så får hon sparka honom på benet. Och då vet han liksom var hennes ribba är så. Det andra är ju förstås att helt och hållet gå på sin flickväns håll och försöka förändra sitt beteende. Och jag tror att han kanske behöver tagga ner det här lite. Mm. Men han måste också... Han kommer aldrig kunna ta bort det helt, för då kommer han bara bli konstig. Utan han måste ju göra allt han kan för att bedyra för sin flickvän att hon är allt för honom, förstås.
Vad säger du, Malin?
Jag undrar... Dels, varför är han flörtig? Mm. Är det så att det här är någonting han måste göra för att boosta sitt självförtroende? Är det där någon... För tydligen så känns det som att det är lite mer flörtigt än bara det här trevliga flört...
Ja, fast det är hon som tycker det. Det är hon som tycker det. Alltså, han är ju social, men också
många av vännerna tyckte ju det. Mm. Men det var därför jag frågar. Är det så att han är lite flörtig? Är det ett sånt flört där att han har massa tjejer på Snapchat som skickar... flörtiga bilder. Mm. Är det så att han kanske inte berättar för tjejer att han är tillsammans med någon?
Fast det verkar vara sociala kanske... sammanhang bara.
Ja, men det vet jag ju inte. Det är därför jag måste ju hålla på här. Mm. Är det så att han är så här, i sociala sammanhang, kanske till och med på krogen med sin tjej, ändå står och pratar med främmande tjejer som inte tillhör sällskapet. Mm. Kanske till och med tar deras nummer för att han inte vill vara taskig, eller, alltså förstår du? Mm. Det,
fast nu pratar du om att ranka. Det där är ju någonting annat.
Ja, ta nummer är lite mer.
Nej, men stopp. Om någon säger så här, hej, ta mitt nummer. Eller vad är det för nummer? Gud, vad kul, bla bla bla. Så kan ju han tycka så här, nej, men jag var inte flörtig. Hon tyckte bara att det skulle vara kul att ta en fika någon gång. Och jag tycker att...
Det är betraktarnas ögon.
Nej, men precis, förstår jag menar.
Vad säger du, Jakob?
Ja, det finns ju en herre här på Mix Megapol som heter Anders Timell. Mm. Han har en lite flörtig aura. Mm. Kan man säga. Han är väldigt social, han är väldigt lätt att liksom prata med. Men det är sån han är. Ska han börja göra avkall för det för att han har träffat en tjej som tycker att det är jobbigt, då kanske den tjejen inte ska vara ihop en sån person som har en öppen attityd till allt och alla. Och det verkar som att den här Adam inte känner igen sig. Han har kollat med kompisar, ja, du är lite flörtig, men då har de ett annat sätt att vara på. Mm. Jag tycker inte Adam ska ändra sig. Nej. Däremot kan han ju diskutera med sin flickvän. Men var sätter du gränserna? Vad är jag inte får göra? För jag har inga som helst tankar med det här. Utan det här är bara så jag alltid har varit.
Är det bara jag som tycker att det här är ganska allvarligt egentligen? Alltså, det här är lite parterapi. För det här kan vara en tjej som också känner sig väldigt otrygg.
Absolut.
Som låser honom i hans personlighet. Som tolkar flört i nästan all social...
Och det blir ju jättejobbigt för honom att tänka, vad gör jag nu?
Och så måste han ju avkalla på sin personlighet, och det kommer ju gnaga inom honom att det är så här jag är.
Men, Jag tycker också, för visst, nu har han skrivit ett brev här, Adam. Mm. Men frågan är, har han skrivit all sanning? Eller är det så att han kanske är flörtig? Är det så att han kanske till och med har flera tjejer?
Nu får vi ändå utgå från vad Adam har skrivit.
Du menar att han talar sanning?
Ja, alltså det får vi utgå från att brevskrivaren talar sanning.
Ja, men då så. Då får han ju bara snacka med sin tjej. Då får väl de gå lite parterapi. Och är det så att det inte funkar, ja, då får de väl göra slut.
Har ni varit med om det här själva, Malin? Du låter väldigt engagerad.
Kille som tycker du är flörtig.
Du är flörtig eller att du har haft en kille som du tycker är onödigt flörtig.
Nej, men jag har absolut varit med om det här. Ja, gud, jag är mina yngre år. Jag har varit med om så mycket. Nej, men det slutade ju med att så här, den killen var ju jävligt liksom flörtig. Det här var ju när man var typ så här 20 eller liksom 19, 21. Alltså när man var ung, det var ju, herregud.
Och hur hanterade du? Gjorde du slut eller liksom blev det ett bråk varje gång ni gick ut? Eller var liksom...
Ingen aning. Det tog väl slut som... Men herregud, så blir det ju ibland liksom.
Ja, det är sant.
Men just i unga åldrar också brukar ju folk vara lite flörtiga extra.
Vad tycker du Adam ska göra som utsatt han då? Ska han göra våld på sig själv och vara mindre flörtig helt enkelt, för det är den frågan.
Frågar du mig nu?
Ja.
Ja. Nej, jag tycker inte att han ska göra det. Däremot så kan han då, hans flickvän kan hjälpa honom att dra den här gränsen genom att när hon tycker att han går överstyr, men hon måste också förstå att det är hans beteende.
Och
det
hon, ska hon bestämma det? Hon?
Nej, men det hon ser som flört, hon måste också förstå att det hon ser som flört, det kan andra, inklusive Adam, se som att vara social. Mm. Alltså, jag kan se på mig själv som en ganska flörtig person, men jag är aldrig sexuellt flörtig, och det är en jävla skillnad.
Men det är dina ögon. Tycker du att han ska göra avkall på sin person lite grann?
Nej, men de måste komma fram till någonting som passar båda. Mm. Om det inte passar henne, då får de göra slut. Passar inte honom, då får de göra slut. Kan de hitta en gemensam lösning? Mm. Toppen!
Jakob?
Adam ska vara Adam, men han ska visa sin flickvän respekt.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
See you again, Wiz Khalifa, Charlie Puth. Det blir sista låten i Dilemma. Domaren har blåst av matchen. Tänker folk att det var roligt, så är det. Mm. Tack så mycket Henrik Fixeus, tankeläsare, för att du kom hit idag.
Tack så mycket.
Denna morgon. Tack så mycket Malin Gorman, programledare på Paris Hotel.
Tack så mycket.
Tack så mycket Jakob Ökvist, Stupa, underhållare och affärsman och konstnär, för att du kom hit idag. Och har du missat något eller vill höra programmet igen, så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på Dilemma. Och så glöm inte att mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Nu, hörrni, är det dags för Jess och Maria att ta över spakarna här i studion. Och vi hörs nästa helg, eller hur?
Hej då!
Hej då!